Johanna heter ju jag då. Och temat för dagens gudstjänst eller predikan och så vidare. Nej, men det här går jättebra. Det är alltså församlingen är ett tempel som är en trädgård. Och jag ska börja i en trädgård. Men sen så kommer vi göra en utvikning så man känner bara, oj, har jag tappat temat helt och hållet? Men sen förhoppningsvis så kommer jag tillbaka till det, så ha tålamod. Så den första delen blir en lång utvikning och sen den andra delen av predikan så ska jag försöka knyta ihop det på något sätt. Men jag tänkte vi skulle börja i första Mosebok. Det är ju jättebra att börja i början. I kapitel 3, där det står, där det berättas om hur den människa som Gud har skapat till gemenskap med sig själv, hur hon gör uppror mot Gud. Hon litar inte på Guds godhet utan gör uppror. Och vilka blir då konsekvenserna av det här upproret eller frånvändheten från Gud? Det ska vi läsa om nu i kapitel 3. Många av er har hört storyn. Det handlar om att Gud har förbjudit människan från att äta av ett visst träd. Och så kommer en orm som säger att det är ingen fara att äta av det där trädet. Du kommer inte att dö. Istället så kommer du bli som Gud själv. Och då händer följande. Ormen säger, ni kommer visst inte att dö. Men kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen. Var är du? Han svarade. Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd. Eftersom jag är naken. Så gömde jag mig. Herren Gud sa. Vem har talat om för dig att du är naken? Att människan började skyla sig, att binda ihop fikonlöv för att och gömma sig bland träden. Det är ju det är inte ett straff för den synd eller det uppror som man har gjort. Men däremot så är det en konsekvens av skammen som kom in i samband med den här händelsen. Kanske så när vi tänker på det här med fikonlöv och sådana saker. Den bilden har kanske för många av oss blivit lite förminskad till någon idé om bara prydhet eller sexuell moral eller sådana saker. Men jag vill hävda att den här berättelsen, den här bilden av hur människan döljer sig för Gud. Den är mycket, mycket, mycket djupare än så. Det handlar så mycket om vi människors situation som vi många gånger är i. Så jag vill meditera lite nu en stund över det här begreppet skam och den funktion som skammen har i mänskligt samhälle. Och då skulle jag vilja berätta lite grann om det jobb som jag gör. Jag är ju anställd för bland annat att jobba med socialt arbete och integrationsfrågor. Och en sak som jag gör är att jag får hålla i en kurs som vi testar nu. En integrationskurs, eller vad vi ska kalla det för. Som vi kallar för Växthuset Ung. Och just nu så har vi en pilotgrupp med 13 ungdomar. Eller unga vuxna med afghanskt ursprung. Och vi träffas 8 gånger för att samtala om livet i ett nytt land. Vi pratar om svensk kultur. Och vi pratar mycket om svenskt beteende. Och vi försöker analysera svensk beteende, vad det är för någonting, vad det beror på och så vidare. Superspännande. Och en sak som vi har pratat om, det är dels skillnaden mellan begreppen heder och skam. Och skam har ju en social funktion för oss människor. Skammens sociala funktion är att hålla oss kvar i en social gemenskap. När vi skäms för någonting så handlar det ofta om att vi är rädda för att förlora en gemenskap. Att nu hamna utanför, nu gjorde jag bort mig, nu blir jag inte accepterad av gruppen längre. Och skammen har därför en liksom självreglerande funktion. Att vi bara, åh vad pinsamt det här känns, och så gör man inte det. Man undviker en sån sak. Så att skammens funktion är att vi själva på eget initiativ gör vad vi kan för att hålla oss kvar i gruppen och vara accepterade av gruppen. Och rent fysiskt så tror jag att vi alla kan känna hur det känns att skämmas eller att bli generade över någonting. Vi får kanske adrenalinpåslag eller vi rodnar, börjar svettas. Ofta så får en passiviserande effekt på oss. Att vi kanske önskar, åh jag vill bara försvinna från den här situationen, jag vill dra mig tillbaka. Jag vill inte synas liksom. Snälla, ta mig härifrån. Den känslan. Och jag vill påstå att i svensk kultur så är skammen en väldigt central drivkraft i våran interaktion med varann. Bara för att sätta upp det som en kontrast mot kanske kulturer som kan vara mera präglade av en sån sak som heder, som har en annan social funktion. Heder handlar snarare om att någon annan bryter mot min integritet och skadar min heder. Och det kanske ger en aggressiv reaktion, att nu vill jag försvara mig eller jag vill attackera någon som skadar min heder eller mitt anseende. Så det är mer en utåtriktat eller en agerande effekt, att det är någon annan som klampar in på mitt område. Medan skam snarare handlar om att det är inte någon annan som har gjort fel mot mig, utan det är jag som har gjort fel mot gruppen. Och det riskerar att jag blir utesluten och det känns jobbigt. Min spaning, jag har fortfarande inte hittat någon vetenskapliga bevis på det här, men jag vill påstå att svensk kultur, det finns heder i Sverige också i svensk kultur, men vi är mera präglade av skam, att det är den sociala kontrollgrejen som kontrollerar oss. Till exempel så vill jag påstå att svenskt beteende när vi möter människor, oavsett om det är de vi känner eller kanske framförallt de vi inte känner, ytliga sociala kontakter, ofta handlar om att undvika pinsamheter. Mycket handlar om att inte ställa till en scen. Att försöka minimera genansnivån i alla situationer så mycket som möjligt. Om det kommer in en pinsam människa på ett café som beter sig helt utanför liksom, normalt beteende, då ignorerar vi den personen så länge det bara går. Sitter man på tunnelbanan i Stockholm och det kommer in en människa med störigt beteende, vi bara låtsas titta i vår mobiltelefon hur länge som helst för att inte behöva ha någon slags interaktion med den här pinsamma människan. Bara för att allt är normalt, ingenting är konstigt här. Om någon har mat mellan tänderna och det enda du kan tänka på när du står och pratar med personen bara, alltså det har verkligen sallad mellan tänderna. Ja, verkligen. Vi skulle aldrig, eller jo, ibland, men väldigt sällan så säger vi det till den personen. Vi låtsas som att det regnar för att undvika en pinsam situation. Vi vill inte utsätta den personen för genans och inte oss själv heller. Om någon pratar om väldigt opassande politiska åsikter så är det sällan vi konfronterar den personen. Istället så bara lite smidigt byter vi samtalsämne eller någonting sånt där. Eller skämta bort det. Ja, och förresten. Oj, vad mycket snö vi har fått. Oj, oj, oj. Svensk etikett. Etikettsregler bygger jättemycket på den här idén om att ta ner genansnivån. Jag tycker det var så intressant när Magdalena Ribbing gick bort, den här vett- och etikettsdamen som är känd för att ge råd kring vett- och etikett. Det var någon som nämnde att hon tyckte att poängen med vett och etikett är alltid att skapa bra relationer med de man har omkring sig. Och hon tog ett exempel på en fantastiskt bra etikettsprincip. Och då hade Magdalena Ribbing berättat om en gång när drottning Silvia hade suttit vid någon så här, ni vet, så här fin middag med liksom hela stassen och kronor och guld och paljetter. Då var det tydligen någon av gästerna som inte var så van att föra sig i såna här fina rum, som hade lagt handväskan, eller den här lilla kuvertväskan som alla damer har. Hon hade lagt den på bordet, den här gästen. Och det är ju alla här inne fullt medvetna om att det är ett etikettsbrott, eller hur? Det visste vi, ja. Obs, ironi. Men tydligen så ska man absolut inte göra det. Man får inte lägga väskan på bordet. Det är inte artigt och inte fint. Men, sa Magdalena Ribbing, vet ni vad drottning Silvia hade gjort då? Hon hade tagit sin handväska och lagt upp den på bordet bredvid gästens. Alltså, och då sa Magdalena Ribbing, det här är klass. För det vett och etikett handlar om att hjälpa andra ur en social situation som man inte riktigt vet. Alltså det handlar om att få den här interaktionen mellan människor att funka. Och det här tycker jag är väldigt intressant. Att det Silvia gjorde där, det var att hon tog udden av skammen hos den här gästen, den här andra kvinnan som inte visste riktigt hur man skulle uppföra sig. Och Silvia hjälpte den här personen att vara kvar i ingruppen. Det hade ju kunnat bli så här att Silvia bara tittar snett på den där väskan. Bara, okej, nu har vi en bonde från landet som har kommit in i rummet här. Och liksom börjar peka finger och sådär. Men istället så gjorde hon tvärtom. Hon hjälpte, hon tog skammen och bar den skammen. Bara, okej, då lägger jag min väska bredvid där också. Bara för att visa att jag vill ha gemenskap med den här kvinnan som inte vet hur man beter sig. Och på så vis lyfter skammen av gästen. Så jag kommer att använda det här begreppet ganska mycket nu. Att bära skam. Och med det så menar jag inte att skämmas. Utan jag menar att lyfta någon annans skam och ta den på sig. Att liksom bära skammen för någon annan. Inte att man börjar skämmas själv, utan att lyfta skammen från någon. Och det här låter sig ju göras inte bara när det snackar vett och etikett. Utan om man börjar gräva djupare i det här, så är det här också någonting som präglar kärleken. Precis det här, den här idén av att bära skammen. Jag pratade om det här för ett gäng ungdomar här om sistens. Då tog jag Peter Forsberg som exempel. Jag vet inte, jag hamnar alltid på Peter Forsberg på något sätt. Även fast han är pensionerad nu. Men han är ju ändå världens bästa hockeyspelare genom tiderna. Det är alla överens om. Och kan ni tänka er om Peter Forsberg kommer på någon hockeyplan här i Övik. Och ska lira lite hockey. Och folk typ vet inte vem han är. Och så möter han någon spelare, någon kille i det andra laget. Och så får Peter Forsberg veta att den här killens föräldrar och släktingar sitter på läktaren. Och de har sådana förväntningar på sin son, eller dotter, i sig son för enkelhetens skull. Att han ska spela bra hockey. Och Peter Forsberg bara, okej, jag skulle kunna mosa den här killen alltså. Och totalt förnedra honom för att jag är så extremt överlägsen. Men istället så väljer Peter Forsberg att göra så här, oj, jag råkar missa pucken här. Att, oj, det blir mer pinsamt liksom. För mig, säger Peter Forsberg. Och publiken börjar bua. Bara, vad är det för sopa? Kolla han 21-an som åker runt och åker där. Fy vad dålig hockeyspelare. Folk börjar busvissla. Bara, sopa, sopa. Att ta någons skam vore då för Peter Forsberg. Att inte liksom så bara kasta krubban. Bara, är det dum eller fattar ni vem jag är? Jag är liksom universums... Nej, nu höll jag på. Ni vet att det är en parallell till Kristus här. Det är därför jag börjar prata om universum. Ja. Nej, men alltså jag är typ historiens bästa hockeyspelare. Och fattar ni hur många Stanley Cup-segrar jag har? Liksom? Istället bara tuggar han i sig skammen. Bara, fine, jag kan ta den. jag kan ta den skammen för den här killens skull. För att han ska framstå i bättre dagar. Eller. Det är kärlek. Det är kärlek, tänker jag. Eller ett annat sätt att se på saken. Tänk dig att du är förälskad i en person som inte vet att du är det. Och dagen har kommit för att nu är det dags att berätta för den här personen vad du faktiskt känner. Det är en oerhört utsatt situation när du ska ta bort det som döljer sig bakom fasaden och blotta liksom att hör du, jag har blivit svag för din skull. Och nu erkänner jag dig att jag är helt svag för din skull. I den situationen när man berättar det för en annan människa så är du helt skyddslös. Den personen kan hur tänkte du nu? Hur ens kunde du inbilla dig att jag skulle vara det minsta intresserad? Så du kan möta ett totalt avvisande i den situationen. Det kan också resultera i att personen i fråga åh, så fantastiskt. Visste du att jag är faktiskt också intresserad? Så att det är risky game att blotta sig på det sättet. Men det man måste vara beredd på det är att bära skammen om det skiter sig. Alltså du måste vara beredd att ta bort skyddsfasaden och riskera att det här kommer att bli pinsamt. Jesus död på korset för mänsklighetens skull. Där bär Jesus otroligt mycket skam på sig. Ofta talar vi om Jesus död på korset som ett offer för vår skuld, för våra synder. Och det är helt rätt. Jesus är offerlammet. Jesus befriar oss från vår skuld. Men jag tror att vi skulle tjäna på att också fundera på den här biten. Alltså korset handlar om det är så många paralleller, teman i Bibeln som liksom flyter samman i korset och liksom strålar samman där. Och just det här med människans skam är en bit som vi kanske inte talar så mycket om. Det upplever jag i alla fall att vi inte talar så mycket om den aspekten av Jesus död på korset. Men det tema som är planterat redan i första Mosebok om människans skam. Den återkommer genom Moseböckerna i lagen. Eller om vi tar Noah, jättekonstig story om att hans söner såg honom ligga naken. Och det var liksom så katastrof. De ska täcka över honom. Det finns till och med Moselag där det står att när prästerna ska gå upp till altaret så ska de inte gå upp på en trappa så att de liksom blottar sig inför altaret. Alltså det finns ett tema som kanske vi inte så ofta lägger märke till. Men genom hela gamla testamentet, genom profeterna så är det jätteofta som profeterna talar om skammen. Eller att liksom, att vissa nationer bara, det ska blottas liksom. Otroligt, ja det finns ett tema där. Och när Jesus dör på det sätt som han gör på korset så är det helt blottad. Han blir hånad. Han hängs på den här manteln. Och man kan se det som en bild för hur Jesus liksom frivilligt tar på sig skammen, förnedringen. Folk pekar finger åt honom, de säger åt honom ja, men om du nu är Guds son kan du väl kliva ner från det här korset och hjälp dig själv liksom. Och där är en som Peter Forsberg bara, förlåt dem fader, för de vet inte vad de gör. Och han frivilligt går in i det här. Han skäms inte för att gå ner i jordens grus och bli som en av oss. Han skämdes inte när kvinnan med dåligt rykte kom och tvättade hällde balsam över honom och tvättade hans fötter med sina tårar. I Lukas kapitel 7. Han skämdes inte då. Han sket i vad alla andra tyckte och sa om det. Han sa, jag bär gärna den skammen som alla andra har i sina blickar nu. Han skämdes inte för att äta i Matteus, tullindrivarens hus. Att hänga med folk som hade dåligt rykte, dåligt anseende. Fattiga eller syndare, publikaner. Han skämdes inte för att tvätta lärjungarnas fötter som en tjänare. Han bar gärna den skammen. Jag tycker det är intressant, Petrus, ni kanske känner till den berättelsen i Johannes 13 när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och lärjungen Petrus säger bara, oh, du får inte tvätta mina fötter. Hur ser det ut? Och jag känner att det där känns ganska svenskt. Känns som svensk kultur. När Petrus bara, stopp! Det här, för vi projicerar ofta skam. Vi blir generade av andras vägnar jättelätt. Det här slapstick-humorn, eller så här, någon ramlar på ett bananskal och vi skrattar. Det går inte hem så mycket i svensk kultur. Vi tycker inte det är så himla kul. Vi tycker det bara pinsamt och jobbigt. Medan ibland när man har rest i andra länder, afrikanska länder, om någon ramlar och slår sig liksom, ha, 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 jättekul, man kan stå på gatan och skratta liksom, folk. Medan svensken ofta bara, men gud vad pinsamt liksom. Ah, det där såg jag inte liksom. Och jag upplever att Petrus respons på Jesus, när han säger så här, nu ska jag tvätta dina fötter, att Petrus bara, åh fy så pinsamt. Nej, det går inte. Men då säger Jesus så här, om jag inte får tvätta dina fötter, om jag inte får bära din skam, så kan du inte ha gemenskap med mig. En jätteviktig nyckel i det här är att Jesus tog skammen på sig frivilligt. En människa som inte vill tvätta någons fötter, om man tvingar den människan att göra det, då är det frågan om en förnedring och ett övergrepp för den personens integritet och värdighet. Men när Jesus frivilligt går in i det här, han säger att det är ingen som tar mitt liv. Jag ger det frivilligt. Hade jag velat så hade jag kunnat göra så här. Och så hade myriader av änglar kommit och bara försvara min värdighet. Försvarat min heder. Men Jesus väljer själv att gå in och bära människans skam. Det är som att Jesus, när han dör på korset, så säger han så här. Jag lägger ner mina vapen. Jag har inte kommit för att döma. Jag har kommit för att rädda den här världen. Det är som att han säger, jag har inte kommit för att skamma dig, för att peka ut dina fel och döma dig. Han lägger upp sin handväska på bordet bredvid våran. Och så säger han att jag vill att du ska vara med i min ingrupp. Jag vill ha gemenskap med dig. Är du svag? Okej. Okay. Jag är inte rädd för svaghet. Jag går in i det. Är du ensam? Okej. Okay. Jag är inte rädd, säger Jesus, att lämna alla andra för att söka reda på dig i din ensamhet. Är du fattig? Okej, jag är inte rädd för att bli fattig för din skull, för att du ska bli rik. Är du hånad? Okej, jag är inte rädd för att bli hånad. Jag kan gärna bli spottad på om jag bara får sitta ansikte mot ansikte med dig. Det är som att Jesus blottar sitt hjärta. Och säger så här, alltså människa, nu är det så här. Jag har blivit svag för din skull. Du har gjort mig svag. Och frågan till oss är ju då, hur bemöter vi Jesus svaghet? Hur responderar vi på Jesus svaghet? Jag tror att det är svårt att säga ja till Jesus och samtidigt försöka hålla en fasad av präktighet eller av goda gärningar eller de goda gärningarnas rättfärdighet. Jag tror att det är svårt att ha gemenskap med Jesus om man inte låter honom tvätta våra fötter. Det är svårt att ha gemenskap med Gud och samtidigt gömma sig i buskarna och ha fikonlöven på för att dölja sin egen skam. När vi säger ja till Jesus så tar vi av oss fikonlöven och säger ja, okej, du får se hur jag är då. Blottad och utsatt och dan, helt oskyddad. Okej, den här meditationen över skam och Kristus, Gud själv som lyfter skammen av oss människor. Vad har det med dagens tema att göra? Att kyrkan är ett tempel som är en trädgård. Har ni hört det att kyrkan, alltså församlingen, de troendes gemenskap, att vi beskrivs som Guds tempel? Har ni hört det någon gång? Att vi beskrivs som levande stenar i ett andligt husbygge. Att vi har Kristus Jesus som hörnsten och att vi därför ingår i det nya templet. För vi fogas samman med Kristus. Då är frågan, vad har templet för uppgift? Om vi tittar på templet som det beskrivs i Gamla testamentet. Då. Först var det tabernaklet och sen blev det ett stentempel. Vad har det för uppgift? Templet är platsen där Guds härlighet finns på jorden. Templet är platsen där Guds himmel, Guds härlighet och det skapade, det goda, jorden, hur det överlappar varandra. Så templet är platsen där himmel och jord överlappar varandra. Visste du att templet var inrett och smyckat som en trädgård? Att där fanns det fullt med symboler, mandelblom och granatäpplen och sådana saker. Varför då? Varför var templet varför var det fyllt med massa symboler av en trädgård? För att påminna om Edens lustgård. Varför då? Vad har Edens lustgård gemensamt med templet? I Edens lustgård var Guds härlighet helt närvarande på jorden. Så himmel och jord överlappade varandra. Och Gud vandrade i trädgården tillsammans med sin skapelse. Himmel och jord överlappade varandra. Så vad betyder det här om vi är en del, vi är inlemmade, vi är inympade i Jesus Kristus som är templet? Församlingen, när vi är en del av Jesus kropp, när vi är en del av Jesus själv, så är vi platsen där himmel och jord kan överlappa varann. För Guds härlighet får vi ta emot när vi får ta emot Guds ande. Det här är oerhörda ord. Oerhörda ord. Och jag undrar hur ofta som vi... Ibland så jag tänker ofta på Josef som vid Betel drömde en dröm. Där han såg änglar stiga från himlen ner på jorden. Och så vaknade han upp i den här drömmen och så säger han, här finns Gud. Och jag visste inte. Ibland så kan jag uppleva att vi kristna skulle behöva vakna upp ur drömmen och bara, vänta nu, alltså här finns Gud. Och jag visste det inte. Men för bara kunna få öppnade ögon och se att här, precis som Margareta sa, här är det en trädgård där Guds härlighet, Gud får vandra. Okej, det kan man prata mycket om. Men om man bara knyter ihop det här då med det här som jag sa tidigare. Vad skulle det innebära om vi skulle öva oss i att se på församlingen som en trädgård där Gud har lyft skammen av oss? Att vi inte behöver ha fikonlöven längre på det sättet. Om vi som Kristus händer och fötter skulle öva oss i att lyfta, precis som Jesus gjorde, att lyfta skammen av varandra. Hur skulle det se ut? Hur skulle det se ut om vi tog Kristi sinnelag och övade oss i det? På vilket sätt kan du och jag lägga upp vår handväska på bordet bredvid våra medmänniskor? För att lyfta skammen av dem. För att kunna möjliggöra en gemenskap. Kanske handlar det om att tala gott. I den mån det är möjligt. Men att tala gott om människor som folk kanske talar illa om. Hur kan vi göra för att hedra varann? Att lyfta varann? De svagare delarna omges av så mycket större värdighet, eller vad det nu står, när kroppen liknas vid kroppen, församlingen liknas vid kroppen. Hur kan vi göra för att öppna upp gemenskapen, att hjälpa folk att komma, att känna att man är ingruppen, att man inte sluter sig i en cirkel och sätter ryggen mot någon? Skulle vi våga istället när det kommer in någon som man känner, oj oj oj, den där beter sig ju inte riktigt som alla andra. Kan ju sluta ignorera det då. Och istället bara ansikte mot ansikte, hej, vem är du? Hur kan vi säga att dina svagheter, det är mina svagheter. Och min styrka, det är din styrka. Hur kan vi öva oss i att blotta oss? Det här är retoriska frågor. Jag har inte svaren på hur det här ser ut i praktiken. Men kanske är det någonting som vi kan ta med oss och meditera över. Och så kommer vi till landningen. Vi ska gå in för landning i det här. Vad är det här som det handlar om? När vi kommer ihåg att kallelsen till Guds församling är att vara salt och ljus i den här världen. Margareta läste ur Jesaja 60 där det står, res dig, stråla i ljus, låt folken vandra i ljuset från dig. Är det här det handlar om när vi som församling får tjäna våran stad, tjäna vårt land, tjäna våra grannar? Är att erbjuda en miljö, en plats, en trädgård där vi lyfter skammen från varann? Såklart är det här helt omöjligt i egen kraft, utan vi måste göra det med hjälp av Guds ande. Men att låta, liksom ta hjälp, Guds ande, fyll mig. Så att jag kan få Kristi sinnelag att oftare och oftare hjälpa människor att lyfta skammen från dem. Eftersom du, Kristus, har lyft den från mig så kan jag vara frimodig att göra det. Temat för det här året i Elim-församlingen, det är ju missionär där du är. Och kanske är det här. en nyckel till svenskarnas hjärtan. Som inte fattar det här med synd och skuld. Och jag vill ha inte gjort något fel. Synd, jag behöver inte förlåtelse för jag har inte gjort något fel. Nej, okej, fine. Men kan jag få hjälpa dig med din konstanta genans över din blotta uppenbarelse? Alltså så mycket genans som svensk kultur och svensk samhälle präglas av. Och vi är så rädda för att bli skammade av andra människor. Och det, jag upplever att vi svenskar ofta blir liksom bakbundna av det här. Det politiska samtalet blir försvårat. Man törs inte säga för att rätt var det. Så där får du inte säga. Och nu är du rasist. Eller nu är du vänster. Nu är du miljöpartist. Och det är det värsta vi vet i den här gruppen. Ja, okej, liksom. Och så, ja, det var ett exempel. Men den här ängsligheten. Människor som inte törs prata med människor från andra länder. Men tänk om jag inte förstår vad de säger för någonting. För att det, liksom, det blir jobbigt. Ja, men fråga tre gånger då. Va? Ja, men det är pinsamt. Ja, men, ha. Alltså, tänk om vi fick hjälpa varandra att lyfta av den här genansen. Jag vill avsluta med en dikt som jag skrev för några veckor sedan kanske. Där jag försökt sätta ord på det här. Så jag tänkte att jag försöker knyta ihop det med den dikten. Tänk om kyrkan skulle förstå. Tänk om svensken förstod hur styrd hon är av genans och skam. Tänk om kyrkan förstod att Kristus bar vår skam. Tänk om svensken förstod hur rädd hon är att mista tillhörigheten. Tänk om kyrkan förstod att evangelium är hennes tillhörighet till Kristus. En gemenskap från Gud. Att blotta sig för gemenskap är att vara villig att bära rodnaden, generad över sina svagheter. Att bära sitt kors är att våga herbergera genans för att sedan se den dö medan kärleken stiger ur graven. Så som Kristus frivilligt bar människans skam ska kyrkan frivilligt bära svenskens. Jesus, jag ber om mer av din heliga ande i våra liv, i våra hjärtan. Herre, vi längtar fortfarande efter befrielse från genans och skam. Herre, vi ber att du som bar våran skam, att vi skulle få ögon och se med att vi är fria. Vi behöver inte skämmas. Så Herre, sänd oss ut till varann i den här gemenskapen som finns här på Elim, men också med människor runt omkring oss i Övik, i Sverige. Ge oss kärlek nog så att vi vågar och orkar bära skam, lyfta skammen från andra. Herre, jag ber att det som har blivit sagt nu idag, att det som kommer från dig, att det ska få falla i god jord, att det ska få växa vidare, att det ska få, att vi ska få fortsätta meditera över det i våra liv. Och att allt som inte bär god frukt, att det bara får falla undan och dö. Vi överlämnar oss själva i dina händer. Amen.